Trevligt att mötas igen. Tack för sången, Natalia. Det var en himmelsk smekning. Fläkt, Herren talar. Jag tänkte fortsätta tala i samma tema som igår. Och jag satt rubriken Våra judiska rötter. Jag vet inte om ni har sett det här programmet, det har väl slutat för säsongen nu, men det håller på några år, som heter Allt för Sverige. Någon nickar och säger igenkännande. Jag kan tänka så här, att det finns någonting i det konceptet som är väldigt attraktivt. Alltså det går ju ut på att den tiden när Sverige var så fattigt, fattigast kanske i hela Europa, där 25% av Sveriges befolkning lämnade landet och flyttade till Amerika och slog sig ner. Man visste inte nästan vad man kom till, men man lämnade därför att det var outhärdligt. Va? Och sen bildade man familjer och man utvecklades under århundraden. Visste om vi har rötter i Sverige, men vi lever på ett annat ställe. Och sen går det flera generationer. Och det här programkonceptet då i Allt för Sverige, det är att man plockar reda på de som nu är, vad kan det vara, tredje, fjärde generationens emigranter som lämnade Sverige, som inte har haft någon direkt kontakt med rotsystemet, har vetat om rötterna, men inte haft kontakt. Och sen kommer de hit och sen är det alla de här lyckliga, mycket tv i det där, vad man kameran fokusera på upplevelsen och alla aha-upplevelser och igenkännanden och förklaringar. Ja, nu förstår jag varför jag är som jag är. Jag kom ju från den här sammanhanget. Här är mitt ursprung. Det gör oss någonting gott att ha ett hem, ett ursprung som man bejakar. Man vet varifrån man kommer. Ibland kan det där följa med hela livet. Man flyttar på olika ställen och sen säger man när man kommer hem där man är uppfödd att nu kommer jag hem. Eller jag åker på semestern på sommaren, då åker jag hem. Fast man inte har bott där på 30 år. Så ibland släpper man aldrig liksom ursprunget och kommer där och lever där man är. Men ofta så är det så att man vill komma tillbaka och ha levande det som är ursprunget. Därför att det har väldigt mycket med identitet att göra. Vem man är. Och det är den upptäcktsresan som vi var inne på igår. Och som jag vill gå vidare på här idag. Alltså vårt andliga rotsystem. Det är välmående för vår andliga tillväxt och vår andliga människa. Att vi vet hur släkten ser ut. Och nu talar jag inte om olika samfundsgränser och samfundsursprung. Det är också naturligtvis en sida av det här. Men nu tänker jag, nu går vi ner till det första rotsystemet. Den här texten stannade vi för igår. Jag vill bara repetera den. Därför att det har ju med detta att göra. Paulus påminner nu Efesierna, de som bor i Efesus med omnejd, vad de kommer ifrån och hur det var tidigare och vad mötet med Jesus innebar. På den tiden, alltså innan de hade kommit till tro på Jesus, var ni utan Kristus, utan Messias, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löften. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Jesus, eller Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Alltså han talar och vänder sig uttryckligen till hedna kristna. Alltså sådana som har kommit till tro på Jesus men har en icke-judisk börd. Det är de han direkt nämner. Tänk på hur det var förr, då hade ni inte tillträde. Ni hade inte Frälsningsbudskapet var inte till för er, ni var utestängda. Det var begränsat tidigare. Det var begränsat till de som tillhörde det judiska folket. Men nu genom Jesus, nu har det hänt någonting. I det nya förbundet så vidgas budskapet så att det går ut till alla folk, till alla nationer. Precis som löftet som gavs till Abraham, att han skulle bli en välsignelse för alla folk. Så Paulus kritiserar inte den tidigare ordningen, men han säger att nu genom Jesus har ett avgörande nytt steg ägt rum. Och då gäller det ju lite grann att gräva i de där rötterna och undersöka vad är det betyder att vi har fått del utav förbunden som först var begränsat, så att säga, var till för det judiska folket, men som vi nu har fått del, för det är det han säger, va? Ni var utan del i förbunden och löftena, men nu genom Jesus har ni fått tillgång. Och vad är det för en tillgång då som vi har i förbunden? Så att vi fokus igår lite på det här att vi delar. Vi har inte tagit över förbundet. Det var inte med oss hedna kristna som det nya förbundet slöts, utan det slöts med de judiska Jesustroenden. Men vi har fått del. Vi delar. Vi har samma möjlighet. Inte A och B nu, utan vi har samma möjlighet, samma villkor i förbundet. Men det var inte med oss det slöts, utan lagfarten, eller vad säger man, handlingen som kontraktet, det har inte vi, men vi har tillträde till det. Det hände någonting i Paulus församlingar när de kom till tro och gjorde den här upptäckten. Låt mig dela ifrån Romarbrevet i 15 kapitlet. Jag ska läsa mycket text. 25 versen, då står det så här. Paulus, han befinner sig nu i Korint. Han har ägnat ungefär 10 år av sitt liv i att plantera församlingar och rest till ställen dit ingen annan har kommit. Han sätter sin ära i, säger han, att besöka platser där det inte finns en kristen verksamhet. Nu far jag, säger han, till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Det handlar om pengar alltså. Göra en penninginsamling. Så har de beslutat, och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är det också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. När jag har fullgjort detta och på ett säkert sätt överlämnat denna gåva till dem, så ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Alltså, Paulus, som jag sa, han känner nu att nu har han gjort klart, han är färdig. 10 år har han investerat i den östra delen av Romarikshalvan. Nu känner han, nu är jag färdig med uppdraget. Det som är mitt uppdrag i det här sammanhanget är avslutat. Det jag har börjat är det andra som tar över nu. Han såg till att församlingarna var självgående och att de fanns ledningar och församlingsföreståndare och allt vad det var som behövs. Så att det fungerade utan att han var kvar. Så han byggde inte in sig i systemet, utan han kände att nu är jag klar här, nu ska jag vidare till platser där ingen har gått än, till Spanien. Så han har en vision som driver väldigt starkt. Men det finns någonting som är överordnat det. För nu befinner han sig ju, så att säga, halvvägs till Spanien. Om man är i Korint i Grekland, då är det ju inte så jättelångt. Jo, men det är klart att det är en bit att resa vidare. Men han, om man bara fortsätter i västlig riktning, då kommer han ju till Spanien. Men nu säger han, innan jag börjar den resan, då ska jag resa tillbaka till Jerusalem. För jag har fått ett uppdrag nu att överlämna medel, pengar, kapital gåvor till de fattiga, de heliga i Jerusalem. Alltså de judiskt troende som fanns, urförsamlingen om man så vill, i Jerusalem, som vi läser om i början av Apostlagärningarna. Och sen säger han något mycket intressant. Han säger för det första att det här är inte en idé som Paulus har pådyvlat församlingarna, utan de har beslutat det själva. Alltså spontant så har det kommit upp ett önskemål i de här hedna kristna. Vi vill tala om, vi vill uttrycka vilket beroende vi är, vår tacksamhet för vad vi har blivit rika genom Jesus. Och vi vill på något vis uttrycka att vi både hänger ihop med er i Jerusalem, men vi vill också liksom visa att vi uppskattar det ni gör. Och därför så har man spontant, som jag sa, samlat in pengar. Och nu Paulus bejakar det och han reser med i den här kortegen eller den här gruppen människor som ska överlämna gåvan. Och sen säger han någonting annat mycket intressant. Att de har beslutat det här, att de står i skuld. Så har de beslutat och de står också i skuld till dem, säger han. Det är verkligen så att man som hedna kristen står i ett skuldförhållande till det judiska folket som har förvaltat förbunden och som har blivit trogna Jesus. Så det här var ett konkret sätt att uttrycka och bejaka sitt arv, att man skickade en gåva till Jerusalem. Jag tog med en karta här också för att vara lite konkret. Det är ju nästan mitt i kartan, jag kan ju inte peka här för jag har inte så långa fingrar. Men det är nästan på mitten av kartan, där ligger ju Grekland, va? Lite grann till höger. Och Aten, Korint, där han befinner sig när han skriver Romarbrevet. Och sen ska han tillbaka hela vägen till Jerusalem för att lämna över den här insamlingen. Och det är så angeläget så han vill inte missa det, han vill vara med. Och sen är visionen att han ska ända bort till Spanien, till de icke-nådda, de som ingenting har hört. Och sen säger han till församlingen i Rom, då tänker jag ta en liten omväg förbi Rom också och sen hälsar jag på er. Så tänkte Paulus och så gjorde han. Så när det gäller det här judiska arvet, rötterna, det vi har fått med oss, så har ju tagit upp rätt mycket då om förbunden, påminner om det. En annan sak som vi inte alltid tänker på så ofta, det är ju faktiskt den här boken. Alltså hur fick vi den? Ja, vi gick väl till en försäljare förstås, köpte på nätet kanske numera helst. Eller? På något vis har vi köpt den av någon översättare och ett förlag som har tryckt. Men alltså vem är upphovet? Upphovsmannen, det är ju Gud själv, det är ju Guds ord. Men vem är det som... Vem har sett till att den här boken har kommit till? Ja, Gud har sitt finger i det hela. Guds ande har inspirerat. Men det är ju människor som har skrivit den också. Och då kan man ju säga att ungefär så här mycket utav den här boken, Bibeln, det är ju gamla testamentet, den är ju original på hebreiska. Det är ju Jesu Bibel. När Jesus predikar från skriften, då var det ju det, den här delen, det vi kallar gamla testamentet. Och den benämningen är egentligen inte ursprunglig, men det har blivit så att man beskriver den första textdelen som gamla testamentet. Och sen är ju vi i Nya Testamentet, det är de andra 27 skrifterna på slutet här. Och då kan man ju säga så här, ja men det här är väl en kristen bok, det har ju kristna levt med och vi har tagit till oss det. Ja men den första delen, den har vi ju ärvt från judarna, va? Därför att Jesus läste den, så gör vi det också. Och de här 27 skrifterna, vem har skrivit dem? Ja, Paulus skrev ju Romarbrevet och Kolosserbrevet läste ifrån. Det är Paulus också. Han har skrivit 13 brev här. Är han kristen? Han är en kristen jude. Och om man gör samma undersökningar av de övriga skrifterna, då visar det sig att alla de som har skrivit här, de var judar som har kommit tro på Jesus. Utom möjligen Lukas. Det kan man sätta ett frågetecken om han har en judisk bakgrund eller om han är hedna kristen. Det är inte så lätt att avgöra. Han är väldigt väl insatt i de judiska förhållandena dock. Så att man kan säga då att Nya testamentet faktiskt är en judisk bok. Nämligen judar som har kommit till tro på Jesus. Och därför så har vi fått den som hedna kristna. Känner du nu beroendet av judar? Det är ditt judiska arv som gör att du läser Bibeln och tar den till dig. Och med all rätt är det så att du ska läsa den. Men det är en del av arvet som vi ska upptäcka. Det tredje jag vill ta upp här, det är då frälsningen. Då kan man ju säga, det är väl självklart. Och det är det ju. Jag säger alltid bara självklarheter här. Det här är ju inget konstigt, det är ju bara en påminnelse, va? Så här säger Paulus i Romarbrevet, lite tidigare i kapitlet, i det 11:e kapitlet. Han har ett långt resonemang, men jag tar bara en tankegång han tar upp här. Och han talar här om det judiska folkets agerande. Och han har verkligen en börda. Han har en kamp. Och han delar det i 9:e kapitlet i början. Att han ständigt går och gnager i honom. Det faktum att hans egen familj, hans egen släkt, hans eget folk till stor del inte anammar, inte bejakar evangeliet om Jesus. Alltså det är en sån vånda för honom så han verkar aldrig kunna komma undan den. Han plågas utav det. Och han säger till och med, om det skulle kunna vara en hjälp så är jag beredd att offra min egen frälsning, min eget tillstånd, min egen, det jag har vunnit, om jag kan vinna mitt eget folk. Alltså sån lidelse har Paulus. Genom deras fall, det faktum att det judiska folket i kollektiv, eller inte kollektiv, men merparten, majoriteten, det judiska folkets majoritet har inte anammat Jesus. Deras fall, genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. Så att detta skulle väcka deras egen avund. Om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer då ska inte då deras fulla antal vara det? Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv för de döda? Alltså han för ett resonemang och säger att det är därför att Jesus blir avvisad som det har blivit frälsning. Korset. Jag såg ett kors här. Vad är det här? Och det är ju så självklart för oss, för det här har vi ju både läst och tänkt på förut. Men korset är ju förutsättningen för frälsning. Utan korset så finns ingen frälsning. Men hur gick det till? Hur gick korsfästelsen till? Ja, vi har ju idag palmsöndagen. Och då läser vi om hur Jesus rider ner för sluttningen utav Olivberget. Och när han sätter sig på den här åsnan, då triggas en signal som sprider sig som en löpeld i omgivningen. Nu är det dags. Vi visste det. Han är ju Messias och nu visar han det. Nu sätter han sig. Nu rider han ner för sluttningen här. Nu ska han gå in i Jerusalem. Nu ska han bli hyllad och mottagen i Jerusalem. Och ibland så läser vi felaktigt att det gick till på det sättet. Men det som händer i texten, det är ju att det är på sluttningen av Olivberget. Lärjungarna, de som känner honom, vet vem han är, som har en relation till honom sedan tidigare. De förstår, nu agerar han i sin messianska funktion, han är Messias. Men vad händer när han kommer nära staden, står det? Då faller han i gråt. Så Jesus, han vänder från de här jublande folkmassorna nu, lärjungarna som prisar honom. Och sen går han in i gråt och han tänker på staden och han säger, om du förstod idag det som sker. Men nu är det fördolt för dig. Så han rider inte in i hyllad in till Jerusalem, utan det slutar vid stadsporten. Sen kommer folk från Jerusalem ut och sen säger de, varför ropar ni? Vad är det som händer här? Och då blir de informerade, jo, det är Jesus Messias. Efter det går Jesus upp till templet och sen blir det en stor batalj, får man säga så, en konflikt. Jesus provocerar och vänder upp och ner på borden som är där, och det blir en stor konflikt. Och då beslutar ledningen, folkets ledare beslutar, nu ska vi göra slut på Jesus. Vi ska finna ett tillfälle att få honom röjd ur vägen. Och det är själva upptakten till korset och korsfästelsen. Inte att folket var emot Jesus, de var ju med Jesus. Läs evangelierna. Jesus hela tiden är hyllad av folket. Men det är ledarskapet som står i vägen. Och de beslutar sig för att avrätta Jesus. Och när de tror att de på något vis gör sig av med Jesus, då vinns en evig seger. Känner du tacksamheten? Tänk om det inte hade blivit så den dagen, påskveckan. Då hade inte vi suttit här. Och det här är ju en motsägelse, en paradox. Va? Hur ska man förstå det? Deras fall, säger Paulus, blev till frälsning. Deras nej blev till försoning för oss. Det legitimerar inte att de vände sig emot Jesus. Men Gud som är suverän, han upprättar frälsningen genom deras nejsägande. Och samtidigt antyder Paulus här, det här är inte det slutgiltiga tillståndet, det här är inte det finala. Det kommer en dag när upprättelsen ska ske. Och då ska det leda till liv från de döda. Då ska det bli överflöd av liv. Då ska det bli en förvandling, en förändring utav hela skapelsen. Om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då deras upptagande betyda? Det måste ju vara något ännu mycket mer då. Om inte liv för de döda. Uppståndelsen väntar och världens upprättelse. På korset så säger Jesus så här: det är fullbordat. Johannes 19:30. Och sen böjer han ner huvudet och ger upp andan. Han dör. Han dör inte förrän han säger, nu är det klart. Nu är det fullbordat. Nu är mitt ärende, det jag kom för att göra, det är fullbordat. Ingenting behöver adderas, läggas till nu till frälsningen. Nu är det klart. Och sen ger han sitt liv. Han blir det fullkomliga offret. I Dagen, tidningen Dagen, så var en insändare för många år sedan. Jag sparade det där. Då skrev någon, fullborda är liktydigt med avsluta. Och när Gud genom inkarnationens mysterium träder in i världen i mänsklig gestalt, då avslutas också Gamla testamentets frälsningsväg genom lagen. Nu är det tron på Jesus som är den enda frälsningsvägen. Och då skulle man kunna säga så här, det här är ju bra att det står att Jesus är frälsningsväg, men resten är ju ett stort missförstånd. För här hävdar den här personen att fullborda betyder att man avslutar någonting. Nej, fullborda, det betyder ju att man för det till perfektion, va? Om man bygger ett hus och sen kommer man till den där dagen när man sätter i sista spiken eller vad det nu är, penseldraget eller det sista, då har man ju fullbordat projektet. Är det slut då? Eller är det inte då det börjar? Nu har vi gjort det här huset, det som var visionen och tanken. Nu är det färdigt, nu tar vi det i bruk. Fullborda någonting, det är ju inte att man sätter tändstickan under så att det ska försvinna igen. Det är ju inte att det upphör, utan det är ju att det är perfekt. Det är liksom fullbordat. Sen hävdar också felaktigt den här i påståendet att det finns två frälsningsvägar. Att det skulle finnas en frälsningsväg i Gamla testamentet, underförstått med goda gärningar, och sen kommer Jesus och är en ny frälsningsväg. Nej, det strider mot allt det vi sa igår om de olika förbunden, va? Och jag ska strax komma tillbaka till det. Det är ju samma frälsningsväg. Den frälsningsväg genom tron som Abraham upplevde, den fullbordas, den förs till perfektion när Jesus hänger på korset. Så egentligen är det inget nytt, utan det är det gamla som blir fulländat. Paulus, han säger så här, nu ska jag försöka övertyga, eller nu ska jag belysa, ge stöd för det jag påstår. I Galaterbrevet så säger han så här: om lagen, Moseböckerna och Toran och allt det här, föreskrifterna, om lagen kunde ge rättfärdighet, det är ett ord för mycket, va? Om lagen kunde ge rättfärdighet, hade ju Kristus inte behövt dö. Alltså, om det hade funnits en frälsningsväg i Gamla testamentet genom lagen, genom att man utför goda gärningar, då är det ju onödigt med korset. Då hade han ju inte behövt dö, säger Paulus. Utan Paulus är ju övertygad om det finns inte en ande. Jesus har inte kommit med en ny frälsningsväg, utan han har fullbordat det som finns redan. Och då ska jag läsa en text som vi snuddade vid här igår. Och nu tar jag den rakt upp och ner. Och det är förbundsslutet i Sinai, andra Mosebok, 20 kapitlet. Och det är verserna 1-4. När jag gick i skolan för förra årtusendet, då fick jag lära mig 10 Guds bud. Så var det. 10 Guds bud. Här står det om att Gud talade dessa ord. Det står inte bud här, utan står det ord. Det finns 10 stycken budskap, 10 stycken viktiga sanningar. Och sen fick jag lära mig i skolan att det första budet, det är: du ska inte, inga andra gudar hava jämte mig. Så lydde det i 1917 års översättning. Men om vi skulle gå med den här texten till Jesus, och när vi tar den till judar, då ruskar de på huvudet och säger: nej, det där är andra budet. Det första budet i texten, det är det som står här i vers 2. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det är det första. Gud talade alla dessa ord. För det första: jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Alltså, glöm aldrig det. Det var jag som gjorde det. Det är den första punkten. Glöm inte bort att det var jag. Det var inte eran förträfflighet som gjorde att ni blev befriade från faraos makt. Det var inte att ni hade en en stark armé som gjorde att Egyptens armé besegrades ute i öknen. För ni hade ju inte vapen alls. Ni var ju helt försvarslösa. Det var inte eran förhandlingssluhet som gjorde att ni kunde få fara och bli övertygade om att ni skulle befrias. För han höll ju inte löftet, han satte ju armén efter dem. Och sen hamnade de i en väldigt, vad ska vi kalla det, kniptångssituation, va? Egyptiska armén kommer här som ett stort moln, folket är emellan och sen har de ett hav framför sig. Vem räddar sig själv ur en sån situation? Glöm inte, säger Gud, det var jag som gjorde det. Om jag säger så här, folket som nu står och hör Herren som talar om förbundsvillkoren, som erbjuder Israels folk förbund. Talar han till ett räddat folk eller talar han till ett folk som ska bli räddat? Är de frälsta eller är de på väg att bli frälsta? Och då kanske jag ska svara själv då, så får jag ju rätt svar, va? Alltså rimligen är ju det här folket som står nu i Sinai öken, inför Sinai berg. De är ju inte utsatt för hotet längre från Egypten, från Egyptens armé. Farao har ingen möjlighet att nå dem där ute, utan de står trygga. De är räddade. Och det är de som erbjuds att få lagen. Lagen är alltså inte ett väg för folket att bli räddat på. Utan lagen, det är ju det som de ska följa efter för att bli bevarade i frälsningen. Och det där är ju viktigt för oss när vi tänker på våra kristna liv också, vårt eget sätt att leva. Vad är det som gör, hur ska en kristen leva? Jo, men vi följer Jesus, vi vill ju leva som Jesus levde. Men vi blir inte en kristen därför att vi är duktiga i att efterfölja Jesus. Utan vi blir en kristen därför att vi säger ja till Herren. Vi säger ja till erbjudandet. Här får du förlåtelse, här får du ett nytt liv, här får du en ny möjlighet. Nu får du Guds gåva, den heliga ande. Ja tack. När man säger ja till det, då blir man ett Guds barn, då blir man en kristen, då blir man född på nytt. Men det får konsekvenser med sig. Men det är ju inte sättet att leva som är villkoret för att du blir en kristen. Det är skillnad på orsak och konsekvens, va? Orsak och verkan. Frälst blir man därför att man säger ja till Jesus. Sen blir följden, konsekvensen av det, att man lever i efterföljd. Det är inte efterföljden som är grunden för din frälsning, va? Det är viktigt det där. Så att trons vila får vila i vad Jesus har gjort och vad som hände på korset. Det har med din gudsrelation att göra. Resten är konsekvensen. Du följer efter det som han har föreskrivit. Och så är det här nu med de 10 orden. Så att glöm inte, det var jag som frälste er. Ja, ni är räddade från Egypten, det var jag som gjorde det. Tro inte att det var er smarthet. Luras inte av tanken att det var vi som grejade det. Det var jag. För den där smyger sig in i oss nämligen. Det där att vi medverkar, eller det är vår förträfflighet som gör att det är grunden för frälsningsvisheten. Nej, det är vad Jesus har gjort som du har sagt ja till som är grunden. Men sen kommer det budet, du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Nej, men då förlorar du alltihop. Om du inte håller dig i frälsningen, ja men då har du ju förlorat den. Så det är klart att det är en konsekvens av att du har kommit till tro på Jesus. Det är ju att man håller fast vid det, va? Och du ska inte göra det någon bildstod eller en avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden. Det är tredje budet. Och så vidare. Så läste Jesus de 10 orden Och så gör judar det fortfarande. Och om vi gör det på deras sätt, då blir det här en trygghet i vad frälsningen är för någonting. Vad Gud har gjort för oss och vad konsekvensen för det blir i våra liv. Orkar ni en stund till? Så här står det i Hebreerbrevet. Det Jesus vann på korset, det är någonting som har konsekvenser i evigheten, både framåt och bakåt. Så står det. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. Inte ett annorlunda, utan han har fulländat förbundet. För att det som är kallade ska få del i det utlovade eviga arvet. När han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Och då börjar nästan tanken svindla. Därför att då syns det som att, om ni tänker att den här vita, det är en tidsaxel, va? Och sen mitt på det, mitt i historien, då är Jesu försoning. Mitt i historien. Och då ges det frälsning, försoning i nya förbundet för oss som lever där. Men antyds det, Jesus vann försoning för dem som redan har levt. Alltså, offren i Gamla testamentet var verksamma i kraft utav Jesu försoning på Golgata. Och det är ju en svindlande tanke. Alltså att Jesu försoning är grunden för frälsningen för hela Israels folk när de gick till templet och hade offren och de gick på instruktionerna som gav att blodet skulle försona synden. Det som gjorde att det fungerade, det var att Jesus gav sitt liv på Golgata. Fast det kommer tidsmässigt senare och det är ju lite svårt för vår tanke. Men Gud är ju inte beroende av tid, va? Och han dör för alla människor i framtiden. Han dör för dem som inte var födda. Han dog för mig, fast jag inte var född för nästan 2000 år efter korset. Försoningen omfattar allt. Sen fortsätter Paulus i Romarbrevet. De är israeliterna, säger han. De har barnaskapet. Nu talar han om dem som inte är Jesusbekännande, är judar. De är fortfarande israeliter, de har barnaskapet, de har härligheten, förbunden. De har fått lagen, de har tempeltjänsten och löfterna. Det är någonting de redan har. De har fäderna och från dem har Kristus kommit. Alltså man kan tillhöra förbundet, man kan ha tillgång, man kan vara en del av förbundet, säger Paulus. Det är ju konsekvensen. De har inte kommit till tro på Jesus än, men de lever fortfarande i löftet om att de tillhör det folket. Och då kan man förklara det så här, skulle jag säga, att det som händer på Sinai, det är ju att de får tillgång till förbundet, men de måste ha en personlig tro och säga ja. Det räcker inte att tillhöra förbundet, lika lite som det räcker att tillhöra en matrikel i en kristen församling. Va? Man har tillgång till någonting, men det räcker ju inte med ett medlems, att det står i ett medlemsregister. Utan det handlar ju om att man lever i den personliga tron. Och så är det med Israels folk. De har löfterna. Judarna har inte upphört. Judarna finns. De har tillgången. Men det är den personliga tron på Jesus som är helt avgörande. Och det är det Paulus väntar på. Från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting. Gud välsignad i evighet. Alltså, Jesus hade inte kunnat födas in i den här världen om det inte var för att det fanns ett judiskt folk. Det är en del av vårt arv. Att det faktum vi har kommit till tro på Jesus som är jude. Han har inte upphört med det. Det är en jude vi tror på. Världens försonare, han är judisk. Han ska komma tillbaka som messias. Han ska bli igenkänd som en messiansk, som messias för judar. För han har ju inte upphört, va? Några ord om Jesus här i Gamla testamentet. När Mose får kallelsen, några år, det är ju 40 år tidigare. Nej, inte 40 år, men det är en bra bit tidigare än den här som vi pratade om nu. Då står det att det var en brinnande buske ute i öknen. Det var en buske som brann upp. Och då står det att Herrens ängel talade ur busken, ur en eldslåga. Och sen i vers 4 så står det att Gud ropade till Mose ur törnbusken. Och sen i vers 7 så står det att det är Herren som säger: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och då är det ju inte tre gudar, det är inte tre olika personer i busken som kommunicerar till Mose, utan det är ju på tre olika sätt, tre olika beskrivningar som Gud omtalas. Först som Herrens ängel, som också omnämns som Gud, som också omnämns som Herren. Han som bär Guds egen namn. För när Mose frågar: vad är ditt namn? Vem ska jag säga har sänt mig nu? Vem är du egentligen? Då avslöjar Herren sitt egen namn. Jag är den som är. JHVH. Så Jesus är med här. Det är han som blir mannen från Golgata, mannen från Nasaret. Det är ju han som är Herren, som bär Guds egen namn. Det är han som inkarneras vid människa. Han är med här i den brinnande busken. Det är han som talar till Israels folk, som erbjuder förbundet. Det är Jesus, gudomspersonen, som blir människan i Jesus, som erbjuder Israels folk förbundet och som de accepterar. Och därför så säger Paulus i Romarbrevet 10:9: för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren, att han är den som bär Guds egen namn, va? Han som står omtalad ständigt i Gamla testamentet, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Så att säga ja till Jesus, säga ja till hans person, bjuda in honom, det är det som gör att man blir en kristen. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Det är det vi önskar att fler och fler ska komma till insikt om. Men det kommer en dag när det kommer att bli en verklighet. Alla kommer att erkänna. Alla kommer att förstå. Jesus ska komma tillbaka. Jag nämnde om det palmsöndagen, att han rider in i Jerusalem inte som messias. Han hyllas inte inne i Jerusalem. Men när Jesus sen undervisar lärjungarna så säger han: det kommer en dag när Jerusalem ska öppna och den ska säga: välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och då talar Jesus om hans återkomst. Det är det vi väntar. Jesus ska komma tillbaka. Och det kommer en dag när Jerusalem ska ta emot honom. När ledarskapet, knesset, ska ha en delegation. Han ska inbjudas. Ledarna ska bejaka honom. Nationen ska säga ja till Jesus. Och så här beskriver, och det här vill jag avrunda med då, så här beskriver profeten Mika det som ska ske när Jesus, Messias, kommer tillbaka till Jerusalem, när han blir identifierad och erkänd som Messias. För undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hedna folk, ända bort i fjärran land. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Det är mer aktuellt än någonsin i historien. Förändringen som den här världen behöver genomgå. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra. Och inte mer öva för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och i sitt fikonträd utan fruktan. För så har Herren Sebaots mun talat. Och jag tänker att det är många platser i vår värld, många orter, länder och områden idag som längtar efter att det ska bli så här. Och vi blir väldigt påminda ständigt med all rätt i vårt eget närområde i Europa. Längtan, behovet efter att det här tillståndet ska inträffa på jorden. Det har alla ansvariga, alla ministrar och det är EU-nivå eller vår regeringsnivå. Alla vill att det ska bli en annan tingens ordning på den här jorden. Men nyckeln heter Jesus. Han ska komma tillbaka. Det är en del av vårt arv. Vi delar den här visionen hos Mika och andra texter. Vi delar dem. Det är Guds egendomsfolk som har förmedlat det. Och det är inte bara en förhoppning om, en utopi, utan det här är varför Jesus kom, för att han bringade en försoning som skulle gälla för hela världen. Och han lovade, jag ska komma tillbaka. Löftena, profetierna, ska gå in i uppfyllelse. Det ska bli fred på den här jorden. Och det är det som är vår inbjudan, vi har sagt ja till, vi som bekänner Jesus. Det är ju att han redan nu är Herre i våra liv. Och det blir en vision, en trygghet inför framtiden. Så vi kan jobba och förändra och arbeta för att det ska bli bättre i vårt närområde där vi befinner oss. Men visionen är, en dag kommer det miraklet, undret att ske, som ingen politiker än, trots goda ambitioner, har lyckats uppnå. Därför att det krävs ett gudomligt ingripande. Och det är det undret vi ser fram emot. Jesus ska komma tillbaka. Han ska sätta sina fötter på Oljeberget som det står. Han ska bli mottagen i Jerusalem. Och freden ska gå ut till alla nationer. Till upprättelse för hela skapelsen. Ska vi be om det? Herre, vi tackar dig. Att visionen, planen, frälsningsplanen, som vi tycker verkar så avlägsen nu, den finns förborgad i ditt hjärta, men också fullbordat i meningen segern är vunnen. Men vi väntar att det där ska implementeras, att det ska bli en verklighet i en värld som sargas så utav nöd och krig och orättvisor och på olika sätt härjningar utav synden. Vi ber Herre, kom tillbaka. Kom till vår värld, grip in. Kom snart Herre. Vi orkar inte se att världen håller på att gå under på det här sättet. Vi ber att du ska gripa in Herre. Och sen ber att du ska hjälpa oss att få kraft och vishet att arbeta för ditt rike där vi står, där du har ställt oss. Tack för det arvet, tack för det hoppet och den vissheten inför framtiden i Jesu namn. Amen.